Ja, det här är Åke Sandin och då brukar det vara dags för Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff, som är en riktig långkörare, för det här är Radio Tuff nummer 1372. Programmet i största korthet. Vi delar ut massor av veckans rosor, bland annat till debattörer i svensk och utländsk press och till fredsaktivister, till exempel Desmond Tutu. Irakfödda Vidal Saki. Hon är aktiv i Svensk-Irakiska solidaritetskommittén och nu intervjuas hon om sitt forna hemland Irak som hon besökte så sent som i juli och där det här hemska ISIS nu härjar. Monica Schelin och jag kommenterar senaste Tuffbladet med dess många olika rubriker och varierande innehåll. Men först veckans rosor.
Old Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good, yes, Stacy Brown.
Ja, i minst 20 år har vi i Radio Tuff börjat programmet positivt. Genom att lyssna på Louis Armstrong som vi gjorde nyss. Och genom att dela ut verbala rosor till människor som gjort eller skrivit något bra. För 20-25 år sedan hade vi också programpunkten Veckans snytingar. Vars signatur var bondlur, läbbiga skurk, skitstövel och bandit, slashas, ditt vidriga as, piss och pess och senapsgas. Minns du den, Monica Schelin?
Ja.
Men med stigande ålder tycks jag ha blivit snällare. Även om det ibland finns taggar, tack och lov, i våra rosor också. Precis som i riktiga rosor. Vem, vilken, vad vill du ge den första rosen till?
Och då vill jag börja med Tuffs utskick som är för hösten 2014 och som just har skickats ut till de 428 medlemmarna. Och det består av ett kalendarium och det fullmatade Tuffbladet. I det förra finns inbjudan till offentliga möten om nu krigsdrabbade såsom irakier, palestinier och ukrainare. Redan torsdag den 9 oktober klockan 19 inleder Vidal Saki ett offentligt möte i Tufflokalen Mygdalsvägen 80. Hon är uppvuxen i Irak och besökte så sent som i juli landet. Mötet har rubriken ISIS i Irak men också Tuffstödda barnbibliotek i Bagdad.
Hjärtligt välkommen alltså torsdag den 9 oktober till Tufflokalen klockan 19. Där Vidal Saki inleder och hon hörs om en stund på telefon här i Radio Tuff. Sen en ros till författaren och Bollmoraboen Josefin Ros som nu utkommer med en ny barnbok. Den har titeln Är jorden stor eller liten? Och den ställer bland annat frågorna, ligger Kongo lika långt bort som Eskilstuna? Var tar världen slut någonstans? Hennes förra bok hade titeln Resan till Vintergatan och Josefin har intervjuats en halvtimme på Radio Tyresö, tyresoradion.se som man kan klicka på i webben.
Då vill jag fortsätta med Fredsföreningen i Örebro som just har firat ett imponerande jubileum. Den har varit aktiv i hela 120 år. Ett stort grattis till Bo Wallin och andra som de senaste åren hållit den igång. Annars har tyvärr allt för många lokala fredsföreningar lagts ner. Därför blir de kvarvarande typ Örebro, Nässjö, Luleå, Tyresö med flera allt viktigare.
Och sen en ros till Tuffs mesta indiske partner i cirka 35 år, Biko Vyas, som nu ägnas en lång och välförtjänt artikel med fina foton i den indiska nättidningen The Better India. Ja, Biko tillhör faktiskt det bästa i Indien. Och han nämner, tack och lov i artikeln, citat, stödet från den svenska fredsföreningen Tuff, slut citat.
Och sen en ros till Right Livelihood som i år ger sitt alternativa Nobelpris till bland annat Edward Snowden. Visselblåsaren som avslöjade den amerikanska massövervakningen och som därför har fått politisk asyl i Ryssland.
Och en ros till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, som bland annat anger olika länders årliga militärutgifter. De sex mest rustade staterna är enligt SIPRI, och där har uppgifterna omräknats till kronor enligt växelkursen 1 dollar lika med 7 kronor.
Vem är etta då?
USA 4480 miljarder kronor per år.
Och vem kommer på andra plats?
Kina 1320 miljarder.
Och på tredje plats?
Ryssland 790 miljarder kronor.
Och på fjärde plats?
Faktiskt Saudiarabien 469 miljarder kronor.
Och Frankrike?
De är femma på 427 miljarder kronor.
Och Storbritannien?
Är sexa på 406 miljarder kronor. Och det innebär ju att amerikanska krigsmakten har cirka 6 gånger så stora resurser som Ryssland. Och jämfört med NATOs samlade styrka har Ryssland bara 8% av NATOs militära styrkor. Men egentligen är det ju en jätteskandal att så där enorma belopp förslösas på krig och förberedelser för att massdöda medmänniskor. Istället för att utrota fattigdom och nöd som i onödan tar så väldigt många människoliv.
Då passar det väl mycket bättre att ge en ros till Mahatma Gandhi som föddes den 2 oktober för 145 år sedan. Fredsforskaren Jan Öberg erinrar om Gandhis kommentar till den gammaltestamentliga principen öga för öga, tand för tand. Gandhi menade att om vi tillämpar detta bud så är snart hela världen blind.
Och då en ros till Sydafrikas nutida Gandhi, ärkebiskopen och Nobelpristagaren Desmond Tutu, som ledde den sanningskommission som genom sin betoning av försoning kanske förhindrade ett blodigt otäckt inbördeskrig efter apartheids avskaffande i Sydafrika. Han har nu varit i Sverige och tillsammans med sin dotter Mpoho, eller hur det uttalas, har de framträtt på bokmässan i Göteborg och intervjuats på tv, dels av Anna Hedemo, dels av Skavlan. Inte minst framhåller han behovet att förlåta. Han har humor, gubben, och lätt för att skratta, men tycker att vi nordbor skrattar alldeles för sällan. Inte överallt är han populär. Han har som gammal kämpe mot apartheid också engagerat sig för palestiniernas svåra situation. På besök i Israel en gång hade någon på kyrkvägen klottrat Black Nazi Pig. De flesta israeler tar säkert väldigt starkt avstånd från sånt klotter.
Ja, om vi fortsätter sen med en ros till Oxford-professorn Farhang Jahanpour som anser att terrorgruppen ISIS är ett resultat av 100 års västligt bedrägeri och västliga krig i Mellanöstern.
Till journalisten Glenn Greenwald som blev välkänd därför att han i tidningen The Guardian publicerade delar av visselblåsaren Edward Snowdens avslöjanden om den amerikanska massövervakningen. Nu ironiserar han över USAs bombningar av ISIS i Syrien och skriver:
det betyder att Syrien blir det 7:e muslimska landet som USA bombar sedan 2009. De andra är Afghanistan, Pakistan, Jemen, Somalia, Libyen och Irak.
Och en ros till amerikanen Nick Turse som skrivit boken Döda allt som rör sig. Originalets titel är Kill anything that moves. Och enligt journalisten Daniel Rydéns rapport i Sveriges radios program OBS har den kallats
en av de viktigaste böcker som skrivits om detta krig.
I mars 1968 dödade amerikanska infanterisoldater allt som rörde sig i den vietnamesiska byn Song My. 500 obeväpnade kvinnor, män och gamlingar. Nu visar Nick Turse att denna massaker inte var den enda som utfördes mot civila. vietnameser. Han uppger till och med att hela 3,8 miljoner människor, de flesta civila, miste livet i Vietnamkriget, som ju slutade i mitten av 70-talet. Fast dödssiffror i krig, så kallad body count, de överdrivs ofta. Normalt brukar 2 miljoner dödsoffer anges, därav 58 000 stupade amerikanska soldater i Vietnam.
Du nämnde kvinnor och män och gamlingar, men en viktig grupp är väl alla barn som också har dödats i det här kriget?
Ja, sa jag inte barn?
Nej.
De var också obeväpnade förstås.
Ja, verkligen.
Sen en ros till professor Lennart Palm. Det är väl vid Göteborgs universitet han verkar eller har verkat. Som i Borås tidning den 28 i 9 kritiserar svenska regeringens beslut om så kallat värdlandsavtal med NATO. Han påpekar att NATOs doktrin bygger på kärnvapen och är orolig över att Sverige därmed har förbundit sig att för att sådana placeras i vårt land. Och Lennart Palm avslutar sin artikel så här.
Istället för att verka för fred och avspänning med sina grannländer ska Sverige alltså delta i NATOs och USAs hotfulla inringning av Ryssland. Detta väldiga steg tar regeringen utan någon öppen debatt.
Slutcitat. Och sen en ros till ett FN-avtal som nu skärper reglerna för vapenexport. Enligt fredsforskningsinstitutet SIPRI är Sverige den 11:e största vapenexporten i världen. I fråga om vapenexport per capita lär vårt land dock ligga i täten. Ett problem är att den största vapenexportören USA inte skrivit på avtalet och inte heller förbudet mot landminor, de där otäcka tingelserna som långt efter krigen dödar eller skadar så många oskyldiga civila. Och Monica Schelin, du minns väl, precis som några av oss, väl ännu Henrik Westanders och Lars Gedlunds avslöjande om svensk vapenexport.
Jajamän.
Och vi minns också den modige Boforsingenjören Ingvar Bratt som vågade tala klartext.
Ja.
Det var rosorna från Radio Tuff. Och på telefon från Stockholm söder har vi förmånen att nu ha med oss Vidad Saki till Radio Tuff. Du tillbringade dina första 11 år i Irak och sen stack din mamma och du iväg. Men du var där så sent som i juli i sommar. Då hade ju den där ruskiga terroristgruppen ISIS börjat härja och intagit den stora staden Mosul. Märkte du någonting av stämningarna och i Irak av detta?
Ja, absolut. Jag åkte ju redan ISIS tagit över Mosul. Så jag åkte inte ensam utan med en tjej till från svensk-irakiska solidaritetskommitté som bedriver de här bombbiblioteken i Bagdad.
Ja.
Men vi ändrade våra syfte med våra resa. Vi kunde inte utföra den kurs vi skulle ha gjort i Erbil.
En kurs för irakiska kvinnor?
Kvinnor och ungdomar som skulle ha kommit från Bagdad till Erbil, men de kunde inte hitta returbiljetter eftersom alla flyttade från norra Irak till söderut.
Så och Erbil är en också en stor stad, men den är inte erövrad av ISIS, va?
Nej, där är kurdiska myndigheten har lyckats faktiskt organisera bra försvar och fick hjälp av USA-flygningar där. Men vi redan innan vi åkte så vi stod mellan att hoppa över och åka till Irak eller ändra syftet. Så vi gjorde att jag frågade på jobbet om några hade barnleksaker hemma som inte behövdes och tog dem med mig. Och vi tog över 160 kilo barnleksaker och sen lite reklamartiklar från företaget.
Var lämnade ni leksakerna någonstans?
Jo, när vi landade i Erbil visade det sig att de flesta flyktingar släpps inte in i staden.
Och
kristna släpps in, men inte de andra, inte alla kristna heller, men de flesta.
Varför det?
Kurdiska myndigheter är rädda att bland dem finns också sådana som vill göra något dumt. Ja. Så vi kom fram till att närmaste flyktingläger har FN ställt några tält till dem som ligger lite utanför Erbil. Men när vi körde med bilen upptäckte vi att vi var bara 20 minuter från Mosul.
Oj, lämnar ni leksakerna där bland flyktingfänsen?
Ja, alltså vi var på två olika flyktingläger. En i närheten av Erbil och en i närheten av Tåk.
Ja.
Och leksakerna förstås räckte inte till alla. Så vi åkte dit flera omgångar och shoppade från Erbil, från staden. Nya leksaker för att leksakerna skulle räcka till alla som fanns just i de läger.
Blev flyktingbarnen lyckliga?
Ja, vi sjöng med dem, ja. Vi målade tillsammans och vi skrek och vi skrattade. Och så de fick leksakerna och de var riktigt glada, men också väldigt sorgsna när vi skulle lämna dem efter de här 4 dagarna så var det väldigt...
Hur är det med de barnbibliotek, 2 stycken som svensk-irakiska kommittén, solidaritetskommittén driver i Bagdad och som Tuff faktiskt har stött några gånger?
Ja, absolut. Tuff har gjort flera år nu stött oss. Jo, de biblioteken, de fungerar som vanligt för det mesta, men det har kommit ju 100 000-tals flyktingar till Bagdad också från Mosulområdet.
Ja.
Och de flyktingar är oftast också väldigt många barn, alltså 70-80% av flyktingar är barn. Så barnbiblioteken har ordnat några utflykter till biblioteket. Så man hyrde bussar och tog några barn varje vecka. Fortfarande tar de in i bibliotek och också försöker sjunga och måla och läsa böcker. Och...
Så även flyktingbarnen har glädje och nytta av dessa bibliotek?
Absolut. Och det är jätteviktigt eftersom deras föräldrar är väldigt koncentrerade på att skaffa mat och kläder.
Mm.
Och barnen blir väldigt eftersatta. Det är ingen som tänker på deras psykologiska situation och utvecklingen och allt sånt här. Utan det blir väldigt styrigt för föräldrarna för att fixa vardagen.
Mm.
Så det var ett väldigt bra för föräldrarna var väldigt glada att det fanns den här möjligheten att få barnen i på ett flykt och lite byta miljö.
Mm.
Eftersom de bor ju i skolor och i läger som ibland inte ens finns tält. Utan de tar lakan och annat.
Lansaki, en helt annan fråga. Hur kom det sig att ISIS så snabbt körde iväg i irakiska armén från Mosul och andra städer?
Nej, alltså... När amerikanerna ockuperade Irak 2003, det första de gjorde, de upplöste irakiska armén.
Ja.
Och började starta och träna en ny armé. Och det var fullspickat med korruption.
Jaha.
Så egentligen, för det första, det antal militärer är falskt. Alltså det är generaler som tar emot löner för... Det är yrkesarmé, det är ingen sånt här, men det är en plikt.
Ja.
Så de tar löner för 30 000 kanske soldater, men i själva verket har de 4-5
Så 000. Lönerna för 25 000 soldater stoppar generalerna i egen ficka?
Ja, i princip. Och hela den här grejen, det var korruption från början. Dessutom det var den här premiärminister som var de senaste 8 åren, han hade... flesta högre generaler till sina bekanta och släkten och annat. Så det var varken soldater kände att det var någonting som var på allvar.
Mm.
Och sen generalerna flydde och lämnade dem ensamma.
Och då flydde soldaterna också.
Och vissa soldater fick order från sina generaler att lämna sina kläder och vapen. Och vissa generaler hjälpte dem med civilkläder för att de ska fly. Så det är flera saker som har hänt. Det finns korruption och det finns vissa som hade verkligen kontakter med ISIS som vissa av generalerna som lämnade över helt enkelt.
Ja.
Dessutom det var de flesta soldaterna kommer från södra regionen av Irak och de var aldrig riktigt välkomna i Mosul eftersom Mosul och västra Irak kände sig lite mobbade av senaste regimen. Alltså de här 8 åren där man behandlades inte likvärdigt.
Nej, är det en stor skillnad nu mellan sunni och shia muslimer, de två stora religionerna i Irak?
Alltså själva religionsskillnaden, det är knappt man kan säga ja. Vad. Det är lite att de säger ett ord mer shia och sen den ena gruppen ber Gud 3 gånger om dagen och den andra 5 gånger.
Men de här ISIS, de ger ju sig på också shia muslimerna, sägs det.
De ger sig även på sunna muslimer. De påstår sig att de skyddar sunna muslimer, men det är inte, alltså de flesta som har de dödat, det är sunna muslimer, för att den som inte erkänner deras ledare som kalifat för hela islamvärlden har inte rätt att leva.
Hör du, det finns mycket mer att prata om i ditt gamla hemland Irak. Men Vidal Saki, du är jättevälkommen på en kopp fika och lite bröd därtill torsdag den 9 oktober från klockan 19 när du inleder ett sådär trevligt och spännande tuffmöte på Myggdalsvägen 80, tufflokalen klockan 19 alltså. Vi ses då.
Oktober. Vi ses. Det blir jättetrevligt att träffa er igen.
Vad sa du?
Det blir jättetrevligt att träffa alla tuff.
Vi ser fram emot att träffa dig som är så kunnig och trevlig. Tack för det, Saki.
Tack.
Ja, det är alltså Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff nummer 1372 du lyssnar på. Och Tuff har nyligen gjort ett utskick och i varje utskick till våra många medlemmar så ingår det ett Tuff-kalendarium som berättar om spännande lockande möten. Bland annat med Vidal Saki som vi hörde nyss. Hon kommer alltså den 9 oktober till Tufflokalen Myggdalsvägen 80 klockan 19. Och inleder ett möte som har rubriken ISIS i Irak, men också barnbibliotek i Bagdad. Och så finns det Tuffbladet med. Och Monica Sjölin, säg någonting snällt om det här Tuffbladet.
Ja.
Det är bara ett A4, men det innehåller rätt mycket, va?
11 olika stora rubriker och då har du fått in väldigt mycket på en liten plats. Jättebra, mycket på våra skolor där och det har varit om.
Det är väl roligt att skolor omnämns positivt. Det är så mycket skäll på de svenska skolorna de senaste åren. Men vi tycker ju att de är jätteduktiga, till exempel Kumla skola, Tyresö skola och Alléskolan i Flona, Göteborgstrakten. De har dragit in en nedrans massa pengar. Och den 23 oktober, vad händer då, Monica?
Då är det öppet hus på Strandskolan som de också haft i många år. Och det brukar vara väldigt trevligt med uppträdanden och grejer. Och de gör mat och de har ordnat visningar av sina material. De har gjort eleverna och så att de ställer verkligen upp.
Och det är från klockan 4:16 torsdag den 23 oktober.
Och då är vi där med bokbord faktiskt, och vi träffar också elever och lärare där, och det är jättetrevligt.
Jo, men man kan ju träffa tuffa aktivister i Tyresö centrum också, va? Vid så kallade bokbord, och få lite tuffa broschyrer och snacka med aktivister.
Ja, det har vi bland annat den 25 oktober, den lördag. Och det är klockan 11 till 14 som vi står i centrum, och då kan man fynda lite fina märken, och man kan gå med i TUFF, man kan anmäla sig, man kan läsa om TUFF och prata med oss som står där.
I TUFF-bladet finns det en rubrik som lyder Den perfekta presenten. Vad är det för present?
Ja, det har vi haft i jättemånga år också. De har varit så fina mangos i Indien.
Mangoträd?
Jajamän. Och det har planterats alltså 125 000 mangoträd hittills nu. Och det är, man ger bort i present till någon som fyller år, så kan man ge ett antal mangoträd. Och det har varit väldigt uppskattat.
Det finns alltså ett mangogram, ett slags diplom som har rubriken för att gratulera.
Ja, just det.
Men man kan också minneshålla bortgångna människor. Vad har det?
Istället för blommor, det har man ju det ena, men sen till minne av. Och det är ju tyvärr rätt många som man kan sakna, och som man då kan visa med att det här är någonting man kan ha kvar.
Och mangogram, om man vill gratta någon eller hedra någon avlidens minne, kan man väl beställa av dig. Kan du telefonnumret utan till Monica Kjellin?
Ja, jag kör ju inte med den där långa
mobilnumren,
så det är mycket enklare. 712 25 81.
Mm, just det. TUFF delar ut priser också, och det har TUFF gjort i över 20 år nu, för berömvärt lokalt freds- och solidaritetsarbete. Och det är en massa fredsföreningar ute i landet som har fått det. Men också de här duktiga skolorna som i dagsverken och genom öppet hus jobbar in en massa pengar för sina mycket fattigare jämnåriga i Indien. I år delades väl priset ut, vart gick det?
Till Alléskolan faktiskt. Och de har gjort dagsverken i många år och ska också åka och besöka projekten tack vare att de får det här priset. Och det är ju sånt som du har fått i present själv och sen skänker bort som ett pris. Det är ju bra.
Ja, jag har fått det, för jag vill inte ha presenter på mina jämna födelsedagar.
Precis.
Och det har då gått till en fond som avkastade i år, väl, hur mycket pengar fick Alléskolan?
De fick väl faktiskt 9 000.
Så det är två stycken lärare där som nu åker i slutet av november.
Ja.
Och kollar och blir imponerade, för det är många andra som har gjort det från olika skolor och från TUFF förstås. Du har väl varit i Indien några gånger?
Ja, fast det var jättelänge sedan nu. Men det är en upplevelse, verkligen.
Vet du varför det nämns att de här pengarna som delas ut av ett annat år, att de kommer från pengar som skickas till mig?
Ja.
Det är därför att folk är ganska misstänksamma. Man kanske får för sig att vi tar sådana pengar från vårt biståndskonto. Men vartenda krona som samlas in skickar vi oavkortat till Indien och till Bagdad och till Bolivia och Kongo i bistånd. Så att det här är alltså inte insamlade pengar, utan det är gåvor som vi har fått just för det här ändamålet.
Ja.
Det är viktigt att framhålla det, för att det är stora biståndsorganisationers chefer har ju jättelöner. Och nu senast var det väl någon chef för bas för Rädda Barnen som blev SIDA-chef och som lyckades under några månader få löner från båda de arbetsgivarna. Och då blir ju folk lite misstänksamma mot sådana här bistånd. Det finns ett, i rubrikerna här på Tuffbladet finns det också Tuff Friendship House. Vad är det för någonting?
Ja, det är vi som hälsar på då på projekten. Vi kan bo i det här fina huset som byggdes för ganska många år sedan nu.
Mm. Alldeles intill våra partners hem.
Där Biko och Kokila bor, ja. Och ja, det är väldigt praktiskt.
Ja, just det. Och det finns ju många projekt som har fått svenska namn. Kumla och Nyboda Wing i två skolbyggnader. Stenhammar High Secondary School en annan. I det här bergiga, fattiga området Darampur finns det en massa brunnar som har namn efter donatorer i Sverige. Roland Well, Roland Schütt skänkte pengar, och det finns faktiskt en Sandin Well också, men skam till sägandes är det efter min faster Sigrid Sandin,
ja,
som emigrerade till USA, och vars son som heter Törnqvist skänkte $5,000 eller vad det var. Så det blev också en Törnqvist Well där. Flodman Water System är en annan projekt efter Göran Flodman. Han fyllde år. Margareta Square efter Margareta Peterson och Peterson Reading Room och så vidare. Så att åk gärna till Indien och titta på alla de här projekten. Visst är det trevligt i Indien?
Ja, det är fantastiskt.
Ja.
Och se hur de jobbar och eleverna, ja, hur fint de kan jobba. Bara de får en skola.
Och då får man åka i tuffjipen till olika skolor,
ja,
uppe i bergen. Ja, det var lite grann om Tuffbladet. Tack Monica Schelin för din medverkan.
Tack själv.
Du har lyssnat på Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff nummer 1372 som hörs i två veckor fram till söndagen den 19 oktober då ett nytt Radio Tuff kommer första gången klockan 17. En riktigt skön fortsättning på hösten önskar jag er kära lyssnare, och gå gärna med i Tuff. Du behövs i vår kamp mot krig och våld och för internationell solidaritet.